السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كومت فرام تيل كابيتل 50 فرون كتاب التوحيد. وهار سسير في فترة باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Men när han skänker dem det friska barn som de bett om, så riktar de en del av sin tacksamhet för hans gåva till andra. Men Allah är höjd över allt vad de sätter vid hans sida. Det här kapitlet kommer att handla om lite det som författaren har varit inne på i tidigare kapitel här. Och det är att man ska vara korrekt när det kommer till vad man säger. Och vissa uttalanden faller in under kyrk och är en brist i människans tawhid. Och detta kapitel kommer att handla om förbudet av alla namn som innebär al-ubudiyya, yani slaveri till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Då alla människor och jinner, djur, all skapelse är under Allah subhanahu wa ta'ala. Vi är alla Allahs slavar, vare sig man erkänner det eller inte. Allting på jorden är Allah azza wa jalls slavar. Och därför är det inte tillåtet att ta ett namn eller ge namnet till någon som innebär ett slaveri till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Som Ibn Hazm här nämner, som författaren citerar. Och Ibn Hazm, rahimahullah, han är den stora alimen, den stora sheikhen från Andalusien, Spanien, som levde för cirka 1000 år sedan. Och han är känd för att han har många nyttiga böcker inom fiqh och andra ämnen. Han säger att det råder ijma, yani muslimerna är överens, ittafaqu, yani han menar här att de är överens. Det är samstämmighet om att förbudet i varje namn som innebär slaveri till någon annan än Allah, som till exempel att kalla sig för Abdi Umar eller Abdul Ka'ba och liknande, med undantag av Abdul Muttalib. Yani det är inte tillåtet enligt alla ulema att ta ett namn som innebär slaveri till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. De lärde är överens om detta. Som till exempel här Abdul Umar eller Abdul Ka'ba, vilket var vanliga namn som folket hade i Jahiliyyah. Innan islam så hade folk liknande namn och kallade sig för Abdul Ka'ba. Eller vissa hette Abdul Shams, vissa hette Abdul Uzza, Abdul Lad. Det är deras falska gudar och så vidare. Det här är namn som innebär kyrk och namn som då inte är tillåtna i islam. Vi finner också att vissa andra avvikande grupper använder dessa förbjudna namn, som till exempel kristna, speciellt kristna araber. Där finner vi fortfarande vissa som har det mycket konstiga namnet Abdus-Salib, slavet till korset. Och du kan finna araber som har det här namnet, Abdus-Salib. Vissa heter Abdul-Messih och liknande namn. Vi finner tyvärr vissa som tillskriver sig islam som också har dessa namn. Och bland dem är två vilseledda grupper. Den ena är Rafida, det vill säga det som folk kallar för Shia. Och den andra är Sofia. Vi finner vissa Rafida kallar sig för Abdul Hussein. Alltså det är deras namn, Abdul Hussein. Eller Abdul Hassan. Eller Abdul Zahra. Och liknande namn. Som då är kyrk. Finner också sufisterna. Där kan du hitta folk som heter Abdul Nabi, Abdul Rasul, Abdul Wali, Abdul Sayyid, kallar sig för någon Walis namn. Och de tror att de ärar sin sheikh eller ärar profeten Muhammed al-Islam genom att ta dessa namn. Men förstår inte att de gör totala motsatsen. Så det här är någonting som är haram i islam. Att ha ett namn som innebär yani ta'abbud till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och då säger Ibn al-Hazm med undantag av Abdul Muttalib. Yani, som ulema här nämner, yani, inte undantag att det skulle vara tillåtet att heta Abdul Muttalib, utan undantag att det finns ikhtilaf i den frågan. Yani, de är överens om att man får inte ha ett namn som innebär ta'abbud till någon annan än Allah, förutom namnet Abdul Muttalib. Där finns det khilaf. Och där nämner de ulema orsaken till detta, och det är att profeten Muhammed alaihissalam ropade ut och sa att jag är Ibn Abdul Muttalib, att han är son till Abdul Muttalib, som vi då känner till namn. Anna Nabi la kadhib, anna Ibn Abdul Muttalib. Och denna hadith finner vi i Bukhari. Jag är Allahs profet, det råder inget tvivel om detta. Jag är son till Abdul Muttalib. Så vissa försöker använda detta som ett bevis på att det är tillåtet att heta Abdul Muttalib, för att profeten sallam nämnde det här namnet och kallade sin förfader för detta namn. Men då säger ulema att han nämnde inte namnet Abdul Muttalib som ett bevis på att det är tillåtet, utan nämnde det bara som en ikhbar, som en information, eller som en, yani, det var det som folk kände till. Araberna kände till hans farfar som då var känd för det här namnet, Abdul Muttalib. Så jag är Allahs profet och jag är son till Abdul Muttalib. Och det finns inte någonstans i den här hadith att det är tillåtet att ha det här namnet. För vi känner alla till att Abdul Muttalib inte ens var muslim. Så han var son till Abdul Muttalib. Så det korrekta är att det namnet också är förbjudet. Så slutsatsen är att man får inte ha något namn som innebär att ta'abbud till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Namn. Tayyib. Sen så nämner författaren en hadith som är tafsir på versen som författaren då inledde detta kapitel med. Versen från surat al-Araf. Vi kan ju ta versen igen då. Att när Allah skänker dem friska barn, ja'ala lahu shuraka fima atahuma, så riktar de en del av sin tacksamhet för hans gåva till andra än Allah. Genom att kalla barnen för dessa namn. De tror att det är tacksamhet att kalla namnet för abd och sen till någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah att han är upphöjd över allt som de sätter vid hans sida. Ja. Så han nämner här att det har rapporterats från Ibn Abbas radiyallahu anhuma beträffande denna vers. Att när Adam a.s. hade samlag med Hawa så blev hon havande, yani gravid. Och då så kom shaitan till Adam och Eva och sa, jag är den som fick er förvisade ur paradiset. Ni måste nu lyda mig, annars så kommer jag låta barnet få horn som en hjort och den kommer riva upp din mage. Så vad hände? Shaitan kom till Adam och Eva och skrämde dem. Och sa att det var jag som fick er utvisad från paradiset. Ni måste nu lyda mig, annars kommer jag se till att det här barnet kommer få horn som en hjort. Ni vet, hjortens horn är väldigt stora. Gärna, det kommer riva upp din mage, du och barnet kommer dö. Och så sa shaitan återigen, jag kommer att göra det. Han ville skrämma dem. Och sen så sa shaitan det som han ville att de skulle lyda honom i. Ni måste namnge barnet Abdul Harith. Abdul Harith. Och de lärde nämna här att El Harith var ett av shaitans namn. Yani slav till shaitan. Han ville här få dem på fel väg. Så Adam och Eva vägrade att lyda shaitan. Och barnet föddes dött. Qadar Allah. Allah såg till att barnet föddes dött, om denna berättelse nu stämmer. Och hon blev havande igen. Och då kom Shaitan tillbaka och skrämde dem igen. Och de vägrade lyssna på honom och lyda honom och kalla barnet det som han ville. Och återigen, hon fick missfall och barnet dog. Sedan så kom Shaitan tillbaka igen en tredje gång. Och då utav kärlek till barnet som namngav de honom Abdul Harith. Och det här är betydelsen av den här versen. Och denna hadith är berättad av Ibn Abi Hatim. Och denna berättelse är inte sahih. Ja. Och Al-Qatada sa beträffande versen, shuraka, yani avguderi, i lydnad och inte i dyrkan till shaitan, utan att de bara lydde shaitan. Och det berättas också här från Mujahid att de var rädda att det inte skulle bli en människa. Yani de var rädda för att det skulle bli någonting annat, ett djur eller en djinn eller någonting sånt. Och den här berättelsen, jag vet inte hur ni tycker att den låter, men det finns lite nakara, lite avvikande saker i denna hadith. Och det korrekta är att den här hadithen är daif och berättelsen stämmer inte. Utan versen handlar om kuffar, det handlar om en mushrikin. När mushrikin ville ha en frisk son eller fick en frisk son, så istället för att tacka Allah Azza wa Jal, vilket man ska göra, så gav de namnet till barnet, yani kyrknamn till barnet, i tacksamhet till deras gudar. Och Sheikh Uthaymin rahimahullah nämner i hans bok Qawl al-Sadid, eller Qawl al-Mufid, Sharh Kitab al-Tawhid, som är en väldigt bra förklaring på Kitab al-Tawhid, 2 volymer. Som alla, mashallah, borde ha hemma. Han nämnde där beträffande El-Hassans åsikt, som här citerades, att El-Hassan hade faktiskt en annan åsikt. Han hade inte åsikten att versen handlade om Adam och Eva, utan El-Hassan hade åsikten att den handlade om El-Mushrikin. Så som Ibn Kifir nämner i hans tafsir. Ni vet alla vilken bok det är, Ibn Kifir. Ibn Kifir har en av de kändaste tafsirböckerna i islam. En av de bästa tafsirböckerna som finns. Vilket också är en bok som alla borde ha i sitt hem. Och alhamdulillah, den finns också översatt på engelska. Ja. Så Ibn Kifir säger där, vi är på Al-Hassans åsikt, Hassan al-Basri, att denna vers inte handlar om Adam och Eva, utan handlar om El-Mushrikun och deras barn. Och Sheikh Uthaymin nämner att den här berättelsen är batil, den är falsk, baserat på följande saker. Och det är också viktigt här att tänka på hur ulema bryter ner saker och ting. Argumenten de kommer med, vinklarna de kan se saker ifrån som kanske inte vi kan se saker ifrån. Om jag skulle fråga er nu, hur kan ni baserat på den här berättelsen komma fram till att den inte är sahih? Så Allah, hur många av er som skulle komma fram till dem slutsatser som Sheikh Uthaymin har nämnt här. Han nämner 7 stycken punkter. Låt oss se dessa punkter. Den första punkten är vad vi nämnde, att denna hadith är daif. Den är inte autentisk. Och han citerar också här Ibn al-Hazm, som säger att den här berättelsen är khurafa, makdhuba, mawdu'a. Den är alltså khurafa på svenska. Khurafat, vad heter det? Typ, gärna påhitt, vidskepelser, sagoliknande. Makdhuba, den är lugn. Och den är mawdu'a, någonting som man då har hittat på. Det andra argumentet. Är att om den här berättelsen hade handlat om Adam och Eva, så, och de skulle ha gjort den här synden, att de skulle ha lytt shaitan och kallat sitt barn för Abdul Harith, alltså slav till shaitan, vilket är en synd, vilket är en form av kyrk, så finns det 2 alternativ. Antingen skulle de ha gjort toba eller inte gjort toba, eller hur? Det är synd. Antingen skulle de ha gjort toba, eller de skulle inte ha gjort toba. De skulle ha dött på det felet de gjorde. Så Sheikhen säger att om man säger att de inte gjorde toba, så är det något mycket, mycket allvarligt. Hur kan en profet göra kyrk och sen inte göra toba och dö på kyrk? Det här är absurt. 2. Om de gjorde toba, så säger sheikhen att det inte är passande med Allah subhanahu wa ta'alas rättvisa och hikma och rahma att nämna deras brister och sen inte nämna deras toba. Det här är någonting som han då förklarar som yani fi ghayat al-imtina, någonting som typ är yani omöjligt, yani att Allah ska nämna hans fel och sen inte nämna deras toba. Ja, och han säger att då Allah subhanahu wa ta'ala nämner vissa profeters misstag, så nämner han direkt efteråt deras toba. Och i samma berättelse om Adam alaihissalam, när han nämner synden att de åt från trädet i Jannah, så nämner han efteråt deras toba. Eller hur? Och det här är en ännu värre synd. Ska Allah bara nämna att de gjorde en synd och sen inte nämna deras toba? Det här är också ologiskt. Det här var det andra argumentet. Det tredje argumentet är att profeterna är ma'asumun mina kyrk bi ittifaq al-ulama. Att profeterna är felfria från kyrk enligt alla lärda. Det finns ingen profet som någonsin har gjort kyrk. Profeterna är felfria när det kommer till stora synder. Och om de gör mindre fel så är det av ishtihad och de rättas till direkt. Och de gör toba. Och ulema nämner inte bara att de gör toba, utan de kommer till en ännu högre nivå. Och kommer till en ännu, yani blir ännu starkare i sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Det fjärde argumentet, också ett väldigt starkt argument. Vi känner alla till hadith al-shafa'a, yawm al-qiyama. Hadithen om medlingen där Allah subhanahu wa ta'ala, eller profeten Muhammad a.s. berättar om hur folk kommer vända sig till profeterna för att be dem att vända sig till Allah i dua, att Allah ska underlätta människornas tillstånd på domedagen när det är otroligt svårt. Och då vände sig människorna först och främst till Adam, för han är första människan. De vände sig till Adam och säger: du är människornas förfader, du är den som Allah skapade med sina händer, du är den som Allah beordrade änglarna att göra sujud för, du är den som Allah lät bo i paradiset och så vidare. Ser du inte hur svårt vi har det? Kan du inte medla för oss och be Allah att han ska underlätta? Och vad säger då Adam som ursäkt? Han säger att Allah beordrade mig att inte äta från frukten med åt. Allah, han är så arg idag som han aldrig har varit och aldrig kommer att vara. Nefsi, nefsi. Idag tänker jag bara på mig själv. Gå till någon annan. Gå till Noah. Han är Allahs första sändebud till mänskligheten. Så här, vad säger då Adam a.s. när han ursäktar sig varför han inte vill göra dua? Han sa: jag åt från frukten. Om han skulle ha gjort kyrk skulle han inte ha nämnt det. Vad är värre? Det är värre att göra kyrk. Då skulle han ha nämnt det som synd. Jag gjorde kyrk. Men hasha lillah. Absolut inte. Det är också ett väldigt starkt argument. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Det femte argumentet, det är att shaitan kom till Adam och Eva enligt denna hadith och sa: jag är den som fick er utvisad från paradiset. Ni ska lyssna på mig. Och sheikhen säger: den som vill lura någon säger inte så här, att det var jag som fick er utvisad från paradiset. Utan han kommer istället med någonting som folk kanske accepterar. Ja. Så att de vet ju med övertygelse att han inte är någon bra människa och det han säger är någonting dåligt. Eller hur? Om någon kommer till dig och säger: det var mitt fel att ni blev utvisade från Jannah. Nu ska ni, jag ska lura er igen. Ni måste göra sig och så. Det är sjukt. Varför ska man ens lyssna på honom då? Taib. Det sjätte argumentet är att shaitan sa till dem att om ni inte lyder mig så kommer jag att låta ert barn få horn som en hjort. Jag kommer låta ert barn få horn som en hjort. Så då säger Sheikh Uthaymin: om de nu trodde på detta, att det här var någonting möjligt, så är det kyrk. För att det är kyrk i rububia. Vem är det som skapar barn? Vem är det som formar barnen i magen? Ja, Allah subhanahu wa ta'ala. Shit, han har inte den makten att göra den saken. Och om de inte trodde på honom, så vad hade de ingenting att vara rädda för? Är det här? Det sjunde och sista argumentet är att Allah subhanahu wa ta'ala avslutar versen med att säga فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّ يُشْرِكُونَ. Allah är upphöjd över det de sätter vid hans sida. Det här bevisar att versen handlar om en mushrikun och inte Adam och Eva. På vilket sätt? فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّ يُشْرِكُونَ. Lite arabiska här. Yushrikun, är det singular, dualis eller plural? Plural. Och Adam och Eva är två. Och på arabiska, om man talar om två personer, så använder man det som kallas för dualis, yani muthanna. Och då så säger sheikhen att då skulle Allah säga amma yushrikan. Det så blir det på arabiska. Men Allah säger amma yushrikun, vilket är plural och syftar till en grupp med människor. Så han säger att alla dessa argument bevisar att den här berättelsen är falsk från grunden. Och det är inte tillåtet att tro att Adam och Eva skulle ha fallit in i någon form av kyrk under några som helst omständigheter. Och att vi tror att alla profeter är fria från kyrk enligt alla lärda. Så versen handlar då om en mushrikin, alltså kuffar, och inte om Adam och Eva. Det är också en färg jag kom på här, som Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah nämner. Att ofta när en person kommer och försöker bevisa någonting som är fel, så kan du motbevisa honom med hans bevis. Du kan alltid, om en mubtadi kommer med ett bevis och försöker bevisa någonting, så behöver du inte gå väldigt långt för att hitta motbevis, utan samma bevis han använder är ett bevis mot honom. Men det här är på villkor av att det här beviset är korrekt. Att det här beviset är en ayah eller en autentisk hadith. Varför? För att Allah har sagt i Koranen att om den skulle vara för någon annan än Allah, skulle det vara mycket ikhtilaf. Så det är omöjligt att någon ayah eller någon hadith stöder någon form av bidda eller kyrk. Det går inte. Det finns ingen sån ayah eller hadith som stöder kyrk eller bidda eller någonting felaktigt. Så ofta finner du en ahlul bidda kommer med ett argument, att argumentet är egentligen emot dem. Som här, om någon skulle komma med den här hadithen och säga om det här är ett bevis på att Adam gjorde kyrk, eller? Och så hittar du många motargument i själva berättelsen på att det kan inte stämma. Det var bra att känna till. Att Ahlul Bidda har ingenting att komma med. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitel 51. Det säger Allah subhanahu wa ta'ala, eller författaren nämner versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدِعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Till Allah hör de allra skönaste namnen, de vackraste namnen. Åkalla honom alltså med dessa namn och håll er borta från dem som avviker beträffande hans namn. De ska lönas för det de brukade göra. I det här kapitlet så kommer författaren då tala om Allahs namn och egenskaper. Al-asma wa sifat. Och vi har nämnt tidigare att författaren Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala skrev den här boken först och främst för att kalla folk till tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada. Att kalla folket bort från kyrk i dyrkan till tawhid i sin dyrkan. Och många av salaf, många av de tidigare ulema har redan skrivit många stora verk och böcker beträffande Allahs namn och egenskaper. Och tillbaka att visat de avvikelser som har uppkommit där bland vissa sekter. Så författaren under hans tid såg att folk hade fallit in i kyrk, börjat dyrka helgon och gravar och göra dua till andra än Allah och liknande. Så därför såg han behovet av att samla koranverser och hadither beträffande yani tawhid al-uluhiyya. Men han uteslöt inte heller att tala om Allahs namn och egenskaper, trots att det inte är yani utgör en majoritet av boken. Men det finns alhamdulillah några kapitel som då handlar om Allahs namn och egenskaper. Och kunskapen om Allahs namn och egenskaper är den bästa av kunskap som finns. Den bästa och vackraste och noblaste kunskapen som du kan studera inom denna religion är kunskapen om Allah Azza wa Jal. För man brukar säga att ju bättre sak eller ämne du studerar, ju bättre är kunskapen. Och vilket eller vilken kunskap är bättre än Allah subhanahu wa ta'ala, kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den bästa och högsta som finns. Vilket också innebär att kunskapen om Allah azza wa jalla är den högsta och bästa kunskapen som finns. Att känna till sin skapare. Och Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss i detta liv just för att vi ska känna till honom. Som det har nämnts av vissa av salaf. Li'abudu, li'arifu. Att Allah skapade oss för att vi ska dyrka honom. Ja, ni känner honom. Och sedan dyrka honom. Så det är den bästa och noblaste av kunskap som finns. Att känna till sin skapare. Och författaren nämner här versen från surat al-Araf 180. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Till Allah tillhör de vackraste namnen. Allah azza wa jall har många namn och egenskaper. Och hans namn är unika på det sättet att det finns inga brister i Allah subhanahu wa ta'alas namn. Allah är perfekt. Allah är fri från brister. Allah azza wa jall är perfekt. Hans namn är helt felfria och tyder på total perfektion ur alla aspekter. Allah subhanahu wa ta'ala har många namn. Många egenskaper. Och källan till Allahs namn är Koranen och Sunnan, som vi kommer att nämna sen. Och Allahs namn är också tawqifiyya. Det vill säga att man kan inte komma och hitta på nya namn till Allah subhanahu wa ta'ala. Utan vi får endast kalla Allah för det han har kallat sig själv. Och det som profeten Muhammad alaihi salam har kallat Allah för. Så Allah beskriver här sina namn med att de är al-husna. De är alla vackra. De skönaste och vackraste namnen som finns. Och Allah säger sen att vi ska åkalla honom med dessa namn. Vi ska göra dua till Allah med dessa namn. Vi kommer förklara detta snart. Och sedan säger Allah att vi ska lämna dem som avviker beträffande Allahs namn. Yani de som har felaktig tro beträffande Allahs namn. De som tillskriver Allahs namn till andra än honom. De som förvränger Allahs namn, nekar Allahs namn. De ska man undvika. Och vi kommer nämna också att det finns olika former av folk som då förvränger Allah subhanahu wa ta'alas namn. Jag tänkte läsa från Sa'dis förklaring. Hans mycket fina bok Qawl al-Sadid, förklaringen på Kitab Tawhid av Abdurrahman al-Sa'di, som kanske är till och med den kortaste förklaringen som finns. Där han egentligen förklarar bara vad själva kapitlet handlar om. Och han går inte in på vad texterna handlar om. Utan han förklarar i sin helhet vad själva kapitlet handlar om. Och han säger här: Aslu tawhid ithbat ma athbatahu Allahu li nafsihi. Grunden av tawhid är att bekräfta det Allah bekräftade för sig själv. Eller det som hans sändebud bekräftade från Allahs namn, från Allahs vackra namn. Och sedan förstå sig på vad dessa vackra namn betyder. Vad de har för vacker innebörd. Och sedan att dyrka Allah med dessa namn och att åkalla honom med dessa namn. Så han säger här att en grund i tawhid är att känna till dessa namn. Allahs namn subhanahu wa ta'ala. De namn som Allah kallade sig själv för och de namn som sändebudet kallade Allah subhanahu wa ta'ala för. Och det här är en viktig punkt, och det är att Allah subhanahu wa ta'alas namn och egenskaper, som vi sa, är tawqifiyya. Man får alltså inte komma och hitta på något nytt namn eller egenskap, utan vi yani kallar bara Allah subhanahu wa ta'ala det han har kallat sig själv för, eller det som profeten Muhammed alaihissalam har kallat Allah för. Och vi finner att om man kollar i Koranen och Sunnan att Allah azza wa jall har väldigt många namn. Och det har nämnts också en sahih hadith att profeten Muhammed alaihissalam sa att sannoliken så har Allah 99 namn. Den som kan dem får gå in i paradiset. Men ahsaha dakhal al-jannah. Allah har 99 namn. Den som kan dem får gå in i paradiset. Och denna hadith betyder inte att Allah bara har 99 namn. Utan den betyder att Allah har 99 unika namn. Och den som kan dessa namn får gå in i paradiset. Vad menas med att kunna Allahs namn? Vad menas med denna hadith att kunna Allahs namn? Eller bara att kunna rabbla dem?
Att praktisera egenskaper, vad det betyder. Till exempel, vad heter det? Man implementerar.
Ja, du glömde en till. Vi brukar säga tre saker.
Ja.
Det är lugnt, Marshall, det är bra. Du har rätt. Det är viktigast. Ja.
Kan man inte säga totala handling? Att man talar, alltså man uttalar dem och man memorerar dem och man tror på dem och sen man agerar i enhet med dem.
Ja, men formulera bättre. Att förstå dem, att kunna dem, att kunna dem utan till, att förstå dem, vad dess innebörd, och att praktisera dem, att leva efter dem, och det kommer vi tala om. Ja. Så det är också en väldigt stor belöning att känna till Allah subhanahu wa ta'alas namn. Att belöningen är Jannah. Det för dig till paradiset. Så säger sheikhen här. Han säger att vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med dessa namn. Och åkalla Allah med dessa namn. Han säger att allt som människan söker. Vare sig det handlar om dunya. Eller din. Religionen eller världsliga saker. Så ska man försöka att uppnå dessa saker genom att göra tawassul till Allah subhanahu wa ta'ala. Genom att göra tawassul, yani medla till Allah azza wa jall med att då åkalla hans namn. Så han säger till exempel här, och det här är väldigt viktigt. Allah subhanahu wa ta'ala nämnde i den här versen att vi ska åkalla honom med hans namn. Fad'uhu biha. Vi ska åkalla Allah med hans namn. Ordet dua på arabiska brukar delas upp av ulema till två kategorier. Dua al-mas'ala och dua al-ibada. Det finns två sorters dua. Dua al-mas'ala, vilket är att be Allah. Säg ja Allah, ge mig si och så. Du frågar om någonting. Dua al-mas'ala. Dua al-ibada, dua i dyrkan, är att du söker att närma dig Allah genom att göra goda gärningar. Du söker Allahs paradis genom att be till exempel. Du försöker närma dig Allah genom att göra en god gärning. Det är också en form av dua. Så att dua delas upp i dessa två kategorier. Och nu kommer sheikhen förklara väldigt vackert dessa två kategorier. Så han säger att den som söker någonting, vare sig det handlar om religionen eller dunya, ska medla till Allah subhanahu wa ta'ala genom att då nämna hans namn. Och passande namn för det som man ber om. Han säger till exempel den som ber om rizq. Den som ber Allah azza wa jalla om försörjning. Ska be Allah med namnet Razzaq. Så ja Razzaq urzuqni. Och liknande. Vad har vi för liknande namn som också har att göra med rizq? Kan ni något namn? Al-Ghani. Al-Razzaq. Al-Karim. Al-Mannan. Al-Mu'ti. Al-Ghani. Al-Wahhab, mashallah. Al-Latif, mashallah. Ahsantum. Så dessa namn tyder alla på att Allah är generös. Allah är den som ger. Allah är den som är rik. Den vars skatter aldrig tar slut. Så att man ber Allah om någonting så är det bra att man ber med dessa namn. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Mannan. Ge mig. Jag behöver si och så. Och så vidare. Taib. Och sen säger han om man behöver Allah subhanahu wa ta'alas rahma och förlåtelse. Så är det då passande att man ber Allah med de namnen som tyder på detta. Som till exempel Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Bar, Al-Karim, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Tawwab och liknande. Så att söker man Allah subhanahu wa ta'alas rahma och förlåtelse, vilket vi alla gör, och vilket vi finner att profeterna i Koranen ständigt ber Allah subhanahu wa ta'ala om, att Allah azza wa jall ska omsluta dem med deras, med hans rahma och förlåtelse. Och vi finner att profeten Muhammad alayhi salam brukade be Allah om förlåtelse mer än 100 gånger om dagen. Så att söker man Allahs förlåtelse och barmhärtighet, så använder man dessa namn som tyder på detta. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tawab, Ya Ghafur, Ya Ghafar och så vidare. Och sen säger sheikhen, och vad som är bättre än att åkalla Allah med hans namn är att åkalla Allah, yani att närma sig Allah med hans namn och egenskaper i dyrka. Yani dua eller ibada. Och det genom att tänka på Allah subhanahu wa ta'alas namn, vackra namn, och att låta dem förankra sig i hjärtat och påverka hjärtat, så att dess innebörd också då har en inverkan på människan. Till exempel, när man har al-asma al-azama wal-kibriya, om man har förståelse, man kan Allahs namn som har att göra med storhet, makt, ära, att han styr över allting, som al-azama, att Allah är mäktig, al-kibriya, att Allah är överlägsen, Allah är över allting, al-majd, wal-jalal, wal-hayba. Så det här är något som fyller hjärtat med ta'zim wal-ijlal lillahi subhanahu wa ta'ala. Yani kunskapen om detta fyller ditt hjärta med respekt för Allah. Du högaktar Allah subhanahu wa ta'ala. Du respekterar Allah mer än allting. Eller hur? När personen vet att Allah subhanahu wa ta'ala, han är azim, han är mäktig. Så hur kan man synda? Allah, han är så mäktig. Allah har al-kibriya, yani den totala överlägsenheten över allting. Ska man inte frukta honom? Al-majd wal-jalal, yani konungen, den mäktiga, den vackriga, den vackra och så vidare. Det här får det att yani höja upp Allah subhanahu wa ta'ala i hjärtat. Det här är en dyrkan. Och den här dyrkan och den här förståelsen kommer att hindra dig från att synda. Eller hur? Och det här är en dyrkan. Och sen lämnar han till exempel, när vi kommer till Allahs namn beträffande al-jamal, wal-birr, wal-ihsan, wa-rahma, wal-jud, tamla al-qalb mahabbatan lillahi wa shawqan lahu wa hamdan lahu wa shukra. Beträffande Allahs namn som har att göra med Allahs godhet, hans barmhärtighet, hans generositet, så är det någonting som fyller hjärtat med kärlek till Allah och längtan efter att möta Allah subhanahu wa ta'ala, och tacksamhet och pris till Allah azza wa jall. När du verkligen studerar namnet Ar-Rahman, Al-Birr, Al-Nam, Al-Barr och Al-Razzaq och allting som Allah azza wa jall har gett dig, så är det någonting som då får dig att älska Allah subhanahu wa ta'ala. När du förstår hur mycket gott Allah azza wa jall har gett dig, att Allah azza wa jall, han är Rahman, han har gett dig så mycket rahma. Allah, han är Rafur, han har förlåtit dig. Allah, han är Wadud, han har älskat dig. Allah har väglett dig. Den här kärleken till Allah får dig att dyrka honom. Du vill dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, för han förtjänar att dyrkas. Tacksamhet till Allah. Det får dig att längta efter Allah. Du vill möta honom. Du vill vara nära honom i paradiset. Subhanallah. Så den här kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala, den är enorm. Och har en enorm påverkan på människan. Och sen säger han, wa asma al-izz, wal-hikma, wal-ilmu, wal-qudra, tamla al-qalbu, khudu'an lillahi, wa khushu'an, wa inkisaran, bayna yaday. Kunskapen om Allahs vishet, Allahs kunskap, Allahs makt, fyller hjärtat med ödmjukhet och underkastelse inför Allah subhanahu wa ta'ala. Yani när du vet att Allah azza wa jall är så otroligt mäktig, han styr allt. Det finns ingenting som är utanför Allahs makt. Allt är under Allah subhanahu wa ta'alas makt. Al-Qahhar. Han är Al-Hakim. Det finns en vishet bakom allting. Al-Alim, som vet allting. Subhanallah. Det här får dig att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Att vara rädd för Allah azza wa jall. Eller hur? Och därför så sa också profeten alayhi salatu wasalam i en hadith som också vittnar om detta, att jag är den av er som känner Allah mest och fruktar honom mest. Eller hur? Vi är den av er som känner Allah mest och fruktar honom mest. Ju mer kunskap du har om Allah subhanahu wa ta'ala och hans namn och egenskaper, ju mer kommer du att frukta honom och lyda honom. Och ju mindre kommer du att synda. Och ju mindre kunskap man har om Allah subhanahu wa ta'ala, ju mer kommer man att synda. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Som Allah säger, beordrar ni mig att dyrka någonting annat än Allah, era okunniga människor. Genom deras okunskap leder dem till kyrk. Och den som inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala, gör vad som helst. Eller hur? وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. De har sannoliken underskattat Allah. Det är en kuffars egenskap. När de underskattar Allah så har de inga gränser i livet. Utan de gör vad de vill. Fruktar inte Allah subhanahu wa ta'ala. Må Allah skydda oss. Och så nämner han också här Allahs namn och egenskaper som har att göra med kunskap. Allahs djupa kunskap om saker och ting. Eller ihata. Att Allah har en omfattande kunskap och vetskap om allt som sker. El muraqaba. Att Allah ständigt vakar över oss. Det här är någonting som får människan att ständigt vara medveten om att Allah ser honom. Vilket får människan att avhålla sig från synder, eller hur? Du vet att Allah ser mig. Allah vet vad jag tänker. Allah vet allting. Ingenting jag kan dölja för Allah subhanahu wa ta'ala. Var ska jag fly någonstans? Var ska jag gömma mig när jag vill synda? Eller hur? Allah vet allt. Det här får människan att korrigera sina avsikter och att ständigt försöka göra det goda och det rätta. Och han nämner också här att sista punkten här beträffande detta, Allahs namn beträffande rikedom och lutf, Allahs välvilja mot människorna, fyller också hjärtat med el iftiqar, med fattigdom inför Allah subhanahu wa ta'ala, och yani den här nöd, vad kan man säga, el ittirar, att man är i nöd inför Allah azza wa jall. Och att man endast vänder sig till honom och inte till någon annan. Yani, vi alla i det här livet söker någonting. Vi vill alltid ha någonting, eller hur? Vi vill ha mera pengar, mera styrka, mera... Allt vi söker. Var ska vi söka det ifrån? Vem är det som kan ge oss dessa saker? När man har kunskapen om att Allah Azza wa Jal är den som äger allt. Allt är i hans hand. Allt mellan himmel och jord. Han är el-Ghani. Den vars skatter aldrig tar slut. Den som älskar att vi gör dua. Och den som vill att vi gör dua. Den som blir arg om vi inte gör dua. Var ska vi vända oss när vi vill ha någonting? Ska vi vända oss till folk? Ska vi gå och tigga? Nej, vi vänder oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller Ghani. Eller hur? Och därför finner man att de som har mycket kunskap om Allah har också mycket tawakkul. Har mycket istighna. De klarar sig från folk. De vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och hela tiden gör mycket dua. Och förlita sig på Allah. Och tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Och därför nämner Ibn al-Qayyim att yani, den här kunskapen, yani, den får människan som på de högsta av nivåer till den bästa av dyrkan, och han ligger bara på sängen kanske. Subhanallah. Yani, den här yani, kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala, det tillståndet som människan får baserat på denna kunskap, är otrolig, yani, enorm. Och därför, det här är ju bara en yani, några punkter vi nämner. Men det finns en mycket fin serie på hemsidan islam.nu som ni alla borde lyssna på. Och det är den serien som vår bror Abu Dawood Abdullah Al-Swedi gick igenom under 2 år. Där han talar just om Allahs namn och egenskaper. En mycket fin serie som går igenom dessa namn. Det är kanske en hel föreläsning om Ar-Rahman och så vidare. Vad dessa namn har för innebörd. Så att jag råder alla att lyssna på dessa föreläsningar. Och kanske inte bara en gång, utan flera gånger. Som vissa av våra ulema sa, att man ska inte bara lyssna en gång på en dars, utan kanske flera gånger. Det är då den sitter. Och jag vet själv. Du läser det här och sen efter några dagar du glömmer bort det. Men du läser om och om igen och du lyssnar flera gånger, så inshallah så sitter det. Så att en väldigt, väldigt fin kunskap som man då ska lägga mycket vikt på. namn. Och så säger Sheikh Saadi här att dessa kunskaper, om de då förankrar sig i hjärtat, så får det tjänaren att känna till Allah subhanahu wa ta'alas namn och egenskaper och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala med dessa namn och egenskaper. Så når man en nivå i dunya, yani det finns ingen ajal, wala afdal, wala akmal minha. Det finns ingen nivå som är noblare, bättre och mer fullbordad än den här nivån när det kommer till dyrkan. Wa hiya afdal al-ataya min Allahi li'abdi. Och gåvan om Allah subhanahu wa ta'alas namn och egenskaper är den bästa gåvan till tjänare. Wa hiya ruhu tawhid wa ruhuhu. Och det är yani själen, kunskapen om Allahs namn och egenskaper är själva själen till våran tawhid. Och han säger också här också att den ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص. Yani om Allah öppnar för dig den här dörren om kännedomen om Allahs namn och egenskaper, så har Allah öppnat för dig dörren till den uppriktiga tawhid. Wal iman al kamil alladhi la yahsulu illa lil kummal min al muwahhidin. Och Allah har öppnat till dig yani dörren till den fullbordade iman som endast de som har nått toppen av tawhid har fått. Subhanallah. Så det här är att bekräfta Allahs namn och egenskaper på det korrekta sättet. Och sen så varnar också författaren här för att avvika när det kommer till tron på Allahs namn och egenskaper. Vi har den korrekta tron på Allahs namn och egenskaper och vi har den felaktiga tron på Allahs namn och egenskaper. Den korrekta tron på Allahs namn och egenskaper är att bekräfta de namn och egenskaper som har nämnts i Koranen och Sunna. Utan att förvränga dem. Att hålla på att tolka dem på ett felaktigt sätt. Eller säga att de har ingen betydelse. Eller säga att ingen vet vad de betyder. Eller att efterlikna Allah vid skapelsen. Eller att namnge statyer dessa namn som då endast tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala och liknande. Det här är att avvika från den korrekta tron när det kommer till Allahs namn och egenskaper. Och han nämner här olika former av avvikelser. Och en av dem är den som Jahmiya föll in i. Och de som har gått Jahmiyas fotspår. Det dök upp en sekt för några 100 år sedan, eller typ 1000 år sedan. Som då kallas för Jahmiya, eller ännu tidigare. Som hade blivit väldigt påverkade av grekisk filosofi. Och där började man då förvränga Allah subhanahu wa ta'alas namn. Och de började säga att yani, Allah, han heter Rahman, men han har inte Rahma. Allah, han yani, alla de här namnen, de sa han heter dem, men det betyder ingenting. Vi kan inte säga att Allah har Rahman, vi kan inte säga att Allah är rik, vi kan inte säga att Allah hör, vi kan inte säga att Allah ser. De förnekade alla namn och egenskaper. Subhanallah. Vad händer med kunskapen om Allah? Borta, eller hur? Det är kuffer, det är otro. Och sen har vi de som kom efter dem, som gick i deras fotspår, som Al-Mu'tazila. Och idag finns Al-Asha'ira och Al-Ma'turidiyya kvar. Som också har vissa av dessa egenskaper där de förnekar Allahs namn och egenskaper. Eller förvränger dem, förutom 8 av Allahs namn och egenskaper. Där de då förvränger deras betydelse. De säger nej, vi kan inte säga att Allah har rahma. För då har vi efterliknat honom vid skapelsen. Människor har rahma, vi kan inte säga att Allah har rahma. Nej, Allah har en rahma, han säger att han har rahma. Men en rahma som passar hans majestät. Och ingenting liknar Allahs rahma. Eller hur? Och samma sak med Allahs namn och egenskaper. Laysa kamithlihi shay, det finns ingenting som liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Han har en rahma som passar hans majestät. Han är rik på ett sätt som passar hans majestät. Han är mäktig, han hör allt, han ser allt. Och så vidare. På ett sätt som passar Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ingenting som liknar Allah azza wa jal. Som ens kan komma i närheten av Allah subhanahu wa ta'ala. Så att det här är det som vi tror på. Vi bekräftar allting som Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt om sig själv. Och sen nämner han också att en annan form av avvikelse är att efterlikna skapelsen vid Allah subhanahu wa ta'ala. Som vissa rafida har gjort. Vissa rafida har gjort. De har gett sina imamer yani gudomliga egenskaper. som att de kan påverka skapelsen, de kan ge liv och liknande saker, komma tillbaka från de döda och så vidare. Eller det som också författaren nämner här, att vissa av el-mushrikin gav sina avgudar namnet, eller gudomliga namn. De kallade till exempel statyn, en av statyerna i Mekka, för Lät. Eller hur? Mushrikin i Mekka kallade en av de största statyerna för Lät. Och Lät kommer från ordet Ilah, alltså Allah. Så de gav den här statyn namnet Lät. Och de hade en annan staty de kallade för Izza, eller Uzza, som kommer från Al-Aziz. Och vilken också? Manat, som kommer från El-Mannan. Och sen så gav de statyn det här namnet och började dyrka den här statyn som en gud vid sidan av Allah. Vilket också självklart är att avvika när det kommer till Allahs namn och egenskaper. Ja. Så alla kulihal, vi Ahle Sunna wal Jama bekräftar Allahs namn och egenskaper så som de har nämnts i Koranen och i Sunna, på ett sätt som passar Allah subhanahu wa ta'alas majestät. Och återigen, jag råder er alla att studera och lägga mycket vikt på den här kunskapen, för wallahi, det är den vackraste kunskapen som också har en väldigt, väldigt stark inverkan på människans iman, tawhid, beteende, gudsfruktan, kärlek till Allah. Genom allting, det är grunden till tawhid kan man säga, kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.